Då vill jag hälsa er välkomna till den här församlingsdagen. Och idag är jag lite reservinga, som de brukar säga på scouterna. Martin skulle stått här och Lotta skulle också medverkat, men de är sjuka båda två. Men vi hoppas att vi ska få en fin stund tillsammans idag. Och den här församlingsdagen är ju också sagt lite grann som ett välkomstsamkväm för Anna och Mats. Och det blir ju ett lite mer formellt välkomnande den 29. Men jag vill passa på ändå att välkomna er som pastorspar. Och jag konstaterade att idag så är det precis 5 månader sedan det kom ett litet mejl ifrån Martin. Och han skrev att det är en till som har hört av sig och är intresserad av pastortjänsten. Är det för sent att söka? Och när jag läste det där så kände jag glädje och frid. Jag kände att det här känns bra. Det var ungefär som jag och amen i mitt inre. Och nu är ni här. Och då kände jag lite så här att det var precis som med liknelsen om vingårdsarbetarna. Du kom i 11:e timmen. Och så har jag också tänkt på, vi hade en församlingsdag för 1 år sedan nere i Hulta i oktober. Och talade lite grann om vad vi kände att vi behövde som församling. Och då var det ett uttryck som hade kommit till mig inför den söndagen. Och det var från Esters bok, För en tid som denna. Och ja, det där, det tar vi med oss nu också. Det är en annorlunda tid, där mycket som har hänt. Det känns som det har hänt mycket bara sedan ditt tillträdesdatum, så är det turbulent i både världen och samfundet och på olika sätt. Men jag tror att du har någonting att tillföra i den här tiden för vår församling här. Och det är nya roller för er båda. Det är första tjänsten som pastor. Ja, det blir en ny roll för Mats också. Jag vet inte vad man kallar det när det är man. Pastorsman, eller vad man säger. Det är de ju vana vid här i församlingen, för det har ju varit så tidigare också. Men jag hoppas att ni ska få känna värme, glädje, omsorg, gemenskap i församlingen här. Och jag tänkte på en sak när ni var i Hulta och hade första gudstjänsten, så satt du bakom oss, Mats, och efter gudstjänsten så vände vi oss om och vi pratade, och då sa du någonting som värmde mig väldigt mycket i hjärtat. Du sa det känns som en öppen himmel. Det önskar jag vi ska få uppleva många gånger. Ja, det önskar vi att vi skulle få uppleva alltid i våra gudstjänster. Att vi får ha den öppenheten för Herren, så Herren kan beröra oss tillsammans. Och så är det ett uttryck till. Det är inte från Bibeln, utan det är, ja, det är från, vad ska man säga, det vardagliga som jag också har tänkt på inför det här att ni börjar. Och det är att kroka arm. På något sätt, du har sagt det, Anna, att du tycker om att få arbeta i team. Och vi har ju inget pastorsteam, men vi får vara som team tillsammans i församlingen. Så det hoppas jag också att vi ska kunna göra tillsammans. Stå tillsammans i en tid som denna. Nu vill jag be en bön också. Herre, jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för glädjen vi får ha i att välkomna Anna och Mats som vårt pastorspar i Treklangen. Tack Herre för att Anna svarade på kallelsen och nu är här, och de får stå tillsammans Herre. Tack Herre för att de är gåvor till församlingen som får vara med och berika församlingen. Och vi får tillsammans utbreda ditt rike på den här platsen Herre. Och Herre, jag tackar dig för att du vill välsigna oss den här dagen Herre. Jag ber om att du ska komma nära oss med din närvaro, med din heliga ande Herre. Och att vi tillsammans får se framåt. mot vad du vill göra, Herre. Tack Herre för att du också möter dem som på grund av sjukdom inte har kunnat komma hit idag, Herre. Men tack att du vill låta din kraft flöda över dem där de finns just nu, Herre. I Jesu namn. Amen.
Vi ska sjunga några lovsånger tillsammans, och den första vi ska sjunga heter Vi vill ge dig det bästa. Kanske lite ny för några, men vi kör så får vi se hur det går.
Ja, det här det blir en lite annorlunda predikan, en intervjupredikan. Och då Anna, så vill jag fråga dig, vad tänker du först på när du hör ordet församling?
Ja, min första tanke är ju en folksamling. Församling, en folksamling. Men en folksamling som har något gemensamt. Som tror på Gud. Det är min första tanke. Sen när man blir en del av församling så kommer det fler tankar, att man tänker det är mitt hem om man trivs där, så att säga. Familj. Men min första tanke är att här är människor som har någonting gemensamt. En tro på Jesus Kristus.
Vad tänker du kring församling och vad tänker du, vad är syftet med församlingen?
Jag tänker först vad församlingen inte är, så skulle jag vilja säga. Och den är inte en förening. Trots att vi måste vara registrerade kanske som medlemmar och sådär, men det är absolut inte en förening. Och det är inte en plats för inbördes beundran heller. Där du och jag ska förverkliga oss i egen kraft eller för oss själva. Så är det. Utan när jag tänker på församlingens syfte så är det ju... Ja, men församlingen är i första hand en levande organism. Det är inte en organisation, utan det är en levande organism där Gud är kroppen, är liksom helheten, Kristus är huvudet och vi är kroppsdelarna. Levande människor med, tillsammans med en levande Gud. Och i Efesierbrevet 2 så talar ju Jesus om att det är någonting som vi bygger också tillsammans. Det är alltså någonting som hela tiden pågår. Och han är hörnstenen. Och det, vi är delarna som fogas samman med honom som grund till att bli den här levande organismen. Men församlingen är också Guds utsträckta hand på jorden. Tänker jag. Att nå mänskligheten, att hjälpa, att vara barmhärtig. I hela Bibeln så kan vi ju läsa om återkommande om att vi ska ta hand om den svage, den fattige, flyktingen, änkan. Och att det faktiskt är en stor synd att inte göra det. Återkommande i väldigt mycket gamla testamentet framförallt. Men även i nya. Och i Matteus 25, 40 så kan vi läsa om när Jesus gör en liknelse om sig själv som människosonen, kungen. Kommer säga att allt vad ni har gjort för en av dessa minsta, det har ni gjort för mig. Så att det finns ett syfte med församling som är ganska klart och tydligt. Att vi är till för andra. Vi är till för varandra, men också för andra. Församlingen är också Guds ljus på jorden. Och där kan jag känna att vi behöver förbättra oss. Och jag går till mig själv faktiskt. Vi är världens ljus. Ljuset som står på klippan som ingen kan dölja. Vi ska visa världen vem Gud är. Vem han är för oss, vad han kan göra och vad han har gjort framför allt. Vi är församlingens, eller vi är församlingen är Guds röst på jorden som talar om och vittnar om vem Jesus är och vad han har gjort och vad han gör genom den helige ande. Så att vi ska vittna, vi ska prata om Jesus. I Johannes 15:26 så står det så här att När hjälparen kommer, säger Jesus då till lärjungarna, när hjälparen kommer så ska jag sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och det gör han genom oss. Så att det är ju också ett tecken på att vi inte själva är det här. För det kan ju kännas så jobbigt att då vi har det här oket på oss. Men det är en uppgift vi har. Vi ska prata om Jesus för människorna runt omkring oss. Och i Efesierbrevet 3:10 så står det så här att nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Så vi gör inte bara skillnad bland mänskligheten, utan när vi pratar om Jesus, när vi vittnar om vad han har gjort, så gör det också skillnad i den himmelska världen och i andevärlden. Och det är väl den kampen vi ibland får känna av då när det blir lite stridigheter, men det är det vi ska göra. Så jag tänker att det är syfte. Vårt syfte.
Var är de fem grundläggande?
Nu ska vi se. 1, 2 Nej, det var grundsyftet. De kommer sen.
Ja. Mm. Men då får du utveckla det här lite mer.
Ja, precis.
Med församlingens grundsyfte.
Ja.
Alltså, församlingen har ju många syften, men de grundläggande syftena, det är att det finns några som sticker ut. Det andra är ju liksom mer församlingens, vad jag tänker kring församlingen, vad jag tycker att det är syfte också och vad som står i Bibeln. Men i Johannes 17, det är ett fantastiskt kapitel som jag brukar läsa ofta faktiskt, och det är Jesu översteprästliga bön. Dels så ser man att han är människa där, för han ber till fadern, dels som hjälp att klara av det han ska göra. Men han ber för sina lärjungar, men han ber också för oss i den bönen. Och det har blivit en styrka till mig, att vi lever i Jesu förbön för oss. Klart och tydligt. Så ber han för lärjungarna att alla som kommer till tro genom er genom alla tiderna framöver. Så de börjar ju sprida Guds ord och som går vidare och går vidare och ända. Så vi lever i Guds förbön, i Jesu förbön för oss. Så det är en uppmuntran att läsa det kapitlet. Men i det kapitlet så tar Jesus upp 5 saker som ska prägla församlingen, oss som är här. Och det är att Guds härlighet ska synliggöras. Guds ord ska finnas tydligt och klart. Vi ska bygga församlingen på Guds ord. En törst och längtan som gör att Guds församling byggs upp på Guds ord. Det ska finnas en Guds glädje. Och det handlar inte om de här kickarna som vi ofta som människor söker. Det här liksom, nu måste vi ha kul och göra roligt så här. Därför att det är en glädje som bottnar sig i Gud, att han är trofast och aldrig sviker. Det alltså kan uttryckas i att vila i honom och finnas där, med den glädje i att ha den tryggheten. Enhet med Guds kärlek. Att vi som församling strävar efter enhet. Vi är över en småsak. Och det hör inte hemma i Guds församling. Jag behöver inte få rätt. Jag måste inte det. Även om jag vet att jag har det, så måste jag inte få rätt. För ibland kan man ju vara så väldigt övertygad, men just stridigheten ska vi undvika. Vi ska ha enhet. Sträva efter den. Och det står ju sträva efter den, så det visar ju liksom på att det här är ju ingenting som är lätt. Det här är ingenting som bara kommer automatiskt. Tack vare att vi är människor med våra fel och brister. Utan det här får man faktiskt medvetet jobba på. Och det femte sista grundläggande syftet med församlingen, det är att vi är sända till världen av Gud. Vi är alltså inte här för att vi ska sitta och bara ha roligt för oss själva här inne. Här hämtar vi kraft. Här hämtar vi uppmuntran från varandra. Här får vi fördjupa oss i Guds ord. Vi får dela med oss av livet. Vi får hjälp och stöd av varandra. För att vi ska kunna ha kraft och hjälp att vända oss utåt till människor runt omkring oss. Där du bor, där du jobbar. Och genom mission och så.
Jaha, nu har vi hört om syftena med församlingen. Men hur ska vi kunna förverkliga det här?
Ja, du, det är ett livslångt arbete. Men det är ju så. Det står ju också klart och tydligt i bilden att vi ska jobba på vår frälsning. Så att den där dagen man tar emot Jesus, nu följer jag dig, det är ju då jobbet börjar egentligen. Så att det... Och jobb låter ju tråkigt, det behöver det ju inte alls vara, utan det är ju fantastiskt spännande också att veta att jag kan förvandlas, jag kan förändras, jag kan bli bättre med Guds hjälp. Ibland kan det kännas hopplöst när man känner, åh, jag gjorde det där felet igen. Åh, varför ska jag alltid bli så här? Eller, ja, men ni vet. Man kan bli lite besviken på sig själv emellanåt så här när man tittar på sig själv. Men att veta att Gud är med. Men det som ändå behövs, det är ju framförallt en överlåtelse till Jesus. Att jag faktiskt vågar släppa det som är mig själv. Det har vi jättesvårt för. Jag är den första att stå i kön. Så att det är, jag är väldigt stark i vilja och envis, har varit sedan barnsben. Och så här vill jag. Och det kan ju bli ganska många stridigheter och många kantstöttningar och många slipfaser i livet där man, ja, nu får jag gå igenom det här jobbet, jag får slipas lite på de där knöligheterna som jag har. Men överlåtelsen att välja, jag vill följa dig Jesus, och att våga välja bort annat som jag tycker är fantastiskt roligt men som tar väldigt mycket av min tid och kraft och energi, som gör att jag inte kan bli det Jesus har tänkt att jag ska vara i hans rike. Och det betyder inte att jag får välja bort allting som jag tycker är tråkigt, men ibland får man prioritera vissa saker. Efterföljelsen är också viktig. Att inte bara överlåta sig, men också att välja att nu vill jag jobba på det här. Att bli lik Jesus, att bli som han. Och att gå med honom. Och det här är ingenting heller vi gör på en dag. Så vi kan inte begära att någon av oss är perfekta, för det är vi inte. Utan vi gör det här tillsammans. Att följa Jesus. Men att... ja... välja att göra det. Det är också ett medvetet val. Ordet. Vi behöver Guds ordet. Vi behöver läsa vår bibel. Och om vi väljer... det här är också... jag har haft jättelånga perioder i mitt liv där jag har läst väldigt lite bibel. För jag har varit upptagen med så mycket. Speciellt när man är har småbarn och sånt där. Så... är det svårt att få tid till om man är trött och man längtar bara efter att få gå och sova och en hel natt eller något så typ. Men det minsta lilla, men man kan hitta det på så många olika sätt. Man kan lyssna på predikningar, man kan lyssna på poddar, man kan låta sig inspireras, man kan åka på konferenser, man kan liksom längta efter Guds ord och just det här vad andra också säger. Och man behöver inte läsa jättelånga kapitel, utan det kan vara korta sammanhang, men att börja liksom göra det till en vana, så kommer man upptäcka hur Gud talar till en på ett helt annat sätt och hur han väcker saker och tankar och idéer inom en som man känner, ja, men det här har jag inte tänkt på, det här är jätteviktigt liksom. Varför har jag inte gjort det? Så har jag ju fått uppleva när jag väl har börjat att det är faktiskt väldigt spännande. Och är det svårt att läsa Bibeln så kan man... jag kan rekommendera Kärnbibeln. Jag vet inte om ni har tittat i den. Men den är faktiskt bra. Dels är den... man känner att man vill sitta hemma och läsa lite. Dels är den... väldigt tjock och tung, så du läser den inte när du ligger och sover på kvällen för, eller i sängen ifall du somnar, för då får du huvudvärk med den över dig. Men den är skriven på ett bra språk, men sen är det väldigt mycket förklaringar på sånt som är svårt. Så här innebär det, och det här innebär det. Man bara, aha, okej, okay, ja, ja. Så där kan man upptäcka jättemycket att det som skrivs ibland i vanliga bibeln, man känner, vad menar det här? Det kan jag få hjälp med där. Så det är en bra sätt om du vill studera bibeln.
Och har man inte någon sån hemma, så finns det några stycken här i Betlehem som man kanske kan låna igen och kika lite grann.
Finns faktiskt som app också, om du har det på mobilen. Så. Sen förordar jag faktiskt den verkliga bibeln egentligen, men app är bra också. Men man ska äta ordet. Det är det. För att när vi äter, vi behöver maten för att växa. De här lätta sakerna som har varit faktiskt under ganska lång tid, skulle jag vilja säga, i kristenheten i stort. När vi ska roas, det är bara mjölk. För det skapar ett behov av kickar hos oss. Att när vi går till kyrkan så ska vi ha roligt, och får inte jag det jag får, vill ha, eller det som jag roas av, då är det värdelöst. Men så funkar inte Guds församling, för vi är så olika. Så vi kan inte alla gånger få exakt precis det vi vill ha när vi kommer. Men vi kan vara delaktiga, och vi kan äta av ordet och ta till oss av det och växa i det. Bönen är också en av de här pelarna, skulle jag säga, som är otroligt viktig. Och det där kan vara jättesvårt för en del att be, men du kan be precis som du samtalar med din vän, din fru, din man, din arbetskamrat. Alltså du samtalar med Gud. Du kan gå hemma själv och samtala, eller gå ut i skogen. Nu när ni sitter och jagar här en hel del, kan ni sitta där och titta efter älgarna, och sen så kan ni snacka med Gud liksom helt vanligt. Men faktum är att det är ett jättebra sätt att börja träna sig att prata med Gud. Du måste inte bes på ett visst sätt eller någonting så, utan Gud talar till dig, och anden kommer sen börja verka, kommer ni märka, för det kommer finnas en sån här en bön, ett samtal med Gud. Det kommer tankar, och det är hemskt fascinerande faktiskt när det börjar bli liv i det. Vi ska inte göra bönen som någonting svårt, eller att du måste ligga på knä och du måste vara på ett visst sätt eller viss plats, utan Gud är ständigt närvarande i ditt hjärta, i den heliga ande. Så att det här samtalet kan pågå när som helst. Jag kan stå på jobbet, tidigare kunde jag jobba i butik ett tag, jag stod där liksom, jag kunde samtala i tankar och bön, och det behöver inte vara långvarigt, utan bara korta saker. Men det är ständigt pågående, men det är jätteviktigt. Och sen är det ju två saker till då, som hör ihop, och det är ju, som jag har tagit upp, det är ödmjukheten, att inte sätta sig själv först. Ett av mina favoritbibelställen, jag tror jag hade det när jag provpredikade där, och det är Filipperbrevet faktiskt, 2:6-11, där de skriver om Jesus sinnelag. Där han tog mänsklig gestalt. Han var Gud, han kunde kräva, om han ville, att vara störst, bäst, för han är det. Men han gjorde inte det, utan han gjorde sig till en tjänare till oss. Han ödmjukade sig. Han satte oss före sig själv. Han dog på korset för oss. Och det är lite det är det vi också behöver göra för varandra ibland. Att väldigt ofta att ha en ödmjukhet. Det handlar inte om att trampa på sig själv, att förneka sig själv. Det är inte det handlar om, men att vara ödmjuk. För det skapar enhet, som då är den där sista grundläggande syftet med församlingen. Att vara enade. Och det är också det här, jag har också apostlagärningarna beskriver församlingen, att alla älskade dem därför att de såg, eller alla tyckte om dem, står det, därför att de såg att de älskade varandra, att de brydde sig om varandra. när de tittade på församlingen, alla som var runt omkring. De samlades ju varje dag, de hjälptes åt, de åt tillsammans, de bad tillsammans. Och alla andra tyckte om dem därför att de såg att de älskade varandra. Så det finns gudomligt i det där med enhet.
Hur ska vi se på oss själva då i förhållande till församlingen?
Ja, den där kan ju vara svår. Jag har själv haft perioder när jag har känt att ja, men jag känner mig inte hemma i min församling. Eller vad kan jag göra här? Och vem är jag i det här sammanhanget? Och jag känner många som har känt detsamma och känner detsamma. Men om man... Ofta, jag tror vi ibland har vi, och det här i alla fall jag har haft, en attityd om vad får jag ut av det här, tänker man. Det är det första man tänker på. Vad får jag ut av det här när jag går till kyrkan? Istället för att kanske säga, vad kan jag bidra med för att församlingen ska vara det? Vad kan jag göra med min person? Vem kan jag vara så att jag bygger upp församlingen? Att man förstår att jag är en del av det stora sammanhanget. Jag är viktig för att det här ska fungera. I första Korinthierbrevet så talar ju Paulus om kroppen i 12:e kapitlet där. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria, och alla har fått en och samma ande över oss utgjuten. Och kapitlet då fortsätter att beskriva att vi får olika gåvor, att vi har olika funktioner, att vi alla är viktiga, att en del är starka, en del är svaga, men även den svage bryr man sig om. Precis som kroppen. Det är, vi döljer ju till exempel, ursäkta om någon tar illa överviser, men det står här våra, ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi döljer våra intima delar därför att de ska vi skydda. Så kan vi säga. Och så gör man med de svaga också i församlingen. Man omhuldar dem och skyddar dem. Och några av oss är starka och några är svaga. Det finns, ja.
Och det kan ju vara lite grann vid olika tillfällen. Ibland absolut. Är man svag och ibland är man stark.
Absolut. Så, och så är det ju. Och det är därför vi är till för varandra. Ibland bär den ena och ibland den andra. Och det är så det ska vara. Och så jag tänker så här att komma i funktion i en församling eller känna sig hemma i en församling. Det handlar också väldigt mycket om att faktiskt acceptera sig själv som man är. Att inte ställa att jag måste vara på ett visst sätt. Utan förstå att Gud har skapat mig som jag är av ett syfte. Han vill inte ha bara öron. Han vill inte ha bara stortår. Han vill inte ha bara händer. Eller, det skulle inte funka. Det säger sig självt. Utan vi är alla olika. Vi är alla olika.
Och alla behövs.
Alla behövs, ja, precis. Och sen kan man ju bidra. Ibland har man... Man kan känna sig som misslyckad för att man till exempel... Man kan ju bli sjuk eller förutsättningen kan ändras. Att, åh, men det här har ju jag alltid gjort. Ja, men då finns det nya. Det är då man är svag. Då får någon annan ta över det och så får man en ny uppgift, en annan uppgift. Men den är inte mindre dålig. Eller mindre bra. Mindre dålig ska det inte vara, utan mindre bra.
Och även den som känner sig svag och kanske inte orkar att vara med. Mm. Så kan man ha en viktig uppgift att fylla hemma. Man absolut. Kan be för ja. De andra. Det kan man alltid.
Ja, och jag skulle nästan vilja säga att det är en av de viktigaste grundstenarna i församlingsbygget, bönen. Att vi ber för varann. Att vi bär varandra. Att vi vågar faktiskt lämna fram våra bönämnen till varann. Jag har det jobbet nu, be för mig. Mats och jag har gjort det i omgångar. Ni kommer säkert få höra den historien med tiden. Men där vi har varit tvungna när man själv inte orkar be över de omständigheter som rår runt omkring en, så orkar man kanske inte till slut be. Då får man be någon annan göra det. Och det är fantastiskt att just känna sig buren av någon annan.
Ja, hur vill du sammanfatta det här med vad församlingen verkligen är?
Ja, men vi är Guds kropp. Som jag sa, Kristus är huvudet och anden är hjärtat, skulle jag vilja säga. Det pulserande livet. Och vi är delarna som följer huvudets signaler. Och genom anden så ger vi frukt till välsignelse för människor i världen. Men främst är vi till för att ära Gud. Ära Gud med våra liv, med det vi gör, med det vi säger. I Efesierbrevet 4, kapitel 4, 15-16 står det så här att nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Vi är en levande organism. Vi är inte en död förening. Om det blir viktigare vad det är för färg på dörrarna än vad Gud vill göra i våra liv och vad han vill göra genom oss, då är vi lite fel ute. Så att det är alltid bra att ha de här frågorna. Vem är jag? Vad är församlingen till för? Vad gör vi? Varför gör vi det här? Liksom. Vem är det vi gör det här för? Och när den helige ande och när Jesus får i fokus och den helige ande får jobba genom oss, så förstår vi att vi är till för att visa vem Jesus är. Att vara en Guds församling, en levande församling där Jesus är i centrum. Så tack. Tänker jag. Ta en sång, Camilla. Ska vi ha lite nattvard?
Come to Haley.
nattvardsbordet står dukat. Jesus har instiftat nattvarden till hjälp för oss. Att komma ihåg vad han har gjort för oss på korset. Och att inget av det som vi har är av oss själva, utan allt är givet av honom. Han gav sig själv för att vi skulle bli räddade. Men nattvarden är också ett tecken på vad vi har tillsammans. Att vi har en gemenskap i Kristus. En gemenskap som byggd på honom. Inte på vad vi själva presterar eller på vad vi gör eller säger, utan på vad han har gjort för oss på korset. Utan tvärtom är det ju så att i vår bristenhet så är det honom vi behöver. Vi behöver kärlek och förlåtelse. Vi behöver nåden. Så låt oss ta en stund i tystnad och bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse. För att du är här. Jag tackar dig för att du ser oss var och en. Du ser oss precis som vi är, med våra brister och fel. Tack för att du gör oss hel. Tack för att du renar oss. Tack för att du gör oss rättfärdiga inför dig. Tack för att vi får lägga fram allt vårt svaga inför dig. Alla våra fel, allt det vi gör fel. Och vi vet att du helar, du förlåter. Du upprättar och du förvandlar. Tack Jesus. Vi får ta emot av Bibelns löfte att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och han är rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och han renar oss från all orättfärdighet. Så ta emot Jesu ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så tack Jesus för att vägen till dig alltid står öppen. Och att genom dig så får vi ha gemenskap med vår skapare, livets Gud. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Gör oss starka i tron, gör hoppet större och väck kärleken i oss så att vi kan ge den vidare till andra. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd, han tackade Gud och sa: det här är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa att detta är bägaren, det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av det så gör ni det till minne av mig. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess att du kommer åter i härlighet. Tack Jesus för att vi får ta emot din gåva. Att vi får ta emot av din kropp och ditt blod. Av det som du har offrat för oss. För att vi ska få befrielse. För att vi ska bli renade. upprättade, uppförlåtna, för att vi ska ha liv, ett evigt liv i dig. Och vi ber Faderns bön. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd som vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Den som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Välkomna till bordet. Och så gör vi så att vi börjar där, Gunvor, och går till Christian. Du kan stå bredvid där. Lite nära så. Och sen tar vi Inga och Mats. De får stå där. Så att om ni känner att ni behöver förbön eller en välsignelse, så går ni till dem, Mats och Inga, där borta, efter att ni har tagit brödet. Jag tänker att det här med förbön är oerhört viktigt. Så jag kommer nu alltid försöka erbjuda det när jag håller i nattvarden och inte annat. För jag tror att vi behöver det här att dela med oss varandra. Så lev i den här bönen, i den här längtan som du bär inom dig. Att Gud svarar på den. Han är där. Han lyssnar till dig. Och nu har ni alla tagit emot Jesus Kristus genom nattvarden. Så lev i honom och låt er tacksamhet flöda över. Jesus, jag tackar dig för att du har gjort oss nya i dig. Jag tackar dig för att du är den sanna guden. Att du är klippan vi får stå på. Att du är vårt ankare som vi kan hålla fast vid. Du är vår stadiga grund. Vår trygghet. Du förändras aldrig. Ditt ord förändras aldrig. Världen förändras hela tiden. Men du förändras aldrig. Och på dina löften får vi gå och vi får hålla fast vid dem. För vi vet att du är sann. Så tack Jesus för du gör, vad du gör, vad du har gjort i våra liv och vad du gör och vad du kommer att göra. Tack för att du ger oss kraften att gå med dig varje dag. Hela tiden. Jag vill också tacka dig Jesus. För att du nu också ser vårt samhälle, Herre. Herre Jesus, du ser vad som händer i Sverige. Du ser alla våldsdåd, alla mord, Herre. Alla oroligheter, alla olyckliga människor och ensamma människor. Jesus, hjälp oss att vara ljuset i den världen. Och tack för att vi, trots att det här händer, och att vi kanske förlorar fotfästet lite, hjälper oss att titta på dig och veta att du möter med de människorna som drabbas, Jesus. Du möter med dem. Du finns där och du hjälper dem. Och jag ber, Herre, och tackar dig för att du har vunnit över ondskan. Du har redan gjort det genom ditt kors, genom korset, Herre. Så besegrade du dödens makt. Och därför vet vi att trots allt det här händer, så vet vi att det är du som har segrat. Så att i slutänden så är det du som kommer stå där i triumf, Herre. Och vi får upphöja dig och vi får ära dig. Och det gör vi redan idag. Och jag tackar dig också för att du har din hand över ditt land, ditt Guds folk Jesus. Alla dessa oskyldiga människor som drabbas på grund av terroristdåd, Herre, och som nu startar ett krig. Jag ber också för Palestinas befolkning, de som är oskyldiga, som inte vill det här, som vill ha fred. Jesus, jag tackar dig för att de sluter, alla som är indragna i det här. Och även Ukraina ber vi för, Herre, och det kriget med Ryssland, Jesus. Vi kan inte göra så mycket härifrån. Det enda vi kan göra det är att be om hopp och kraft och nåd och frid över den här situationen, och att vi inte ger upp i det, och att vi sätter vår tilltro till dig, Jesus. Vi vet att du har sagt att det kommer bli så här de sista dagarna, Jesus, och just nu är det väldigt oroligt. Men vi behöver inte vara rädda för det, för du har lovat att det är du som kommer som segrare och konung. Och det är vårt eviga hopp. Och när det kommer, så kommer det vara en evig frid. Och vi tackar dig för det. Så nu sjunger vi tack, tack Jesus. Herren välsigne er och beskydder er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Står ni kvar där ni är? Och så... Mats, du får gå runt och numrera alla människor här. De ger dem ett nummer. Hur många är vi? Vad är vi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vad kan det vara? Men ska vi ha 1-5, tror jag. Så. För att sen, efter vi har ätit. När ni äter får ni sitta som ni vill. Men efter vi har ätit, så ska vi sätta oss i grupper och vi ska samtala kring lite frågor. Och därför ska Mats då göra de här siffrorna, så vi inte alltid sätter oss med de som vi alltid sitter med. För så brukar det vara. Så är det överallt. Det är någon sån här flockdjursbeteende vi har som människor. Så du kan börja med Inga där och så går du. Ja, du blir nummer ett, ja. Ja, okej. Okay. Ja, du väljer. Sköt.
2, 3, 4.
Ni väljer ett bord
själva.
2, 3, 4, 5.
Och jag går omkring lite. Ja. Ja, men barnen får sätta sig där de vill, så är det. Men jag tänker att vi äter först, som sagt var, och sen så, men klart det ska diskas och så, men det är bra om ni kommer ut en stund och är med också, ni som är i köket. Så.